Vi ska med varandra läsa ur Matteus evangeliums fjärde kapitel. Matteus evangeliums fjärde kapitel. Det heter ifrån den 12:e versen. Men när han hörde att Johannes hade blivit satt i fängelse, drog han sig tillbaka till Galileen. Och han lämnade Nazaret och begav sig till Kapernaum, som ligger vid sjön på Sabulons och Neftalims område, och bosatte sig där. För att det skulle fullbordas som har sagt genom profeten Esaias, när han sade: Sabulons land och Neftalims land, trakten åt havet till, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus. Ja, det som suttit i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus. Från den tiden begynte Jesus predika och säga: gör en bättring, till himmelriket är nära. Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och Andreas hans broder, kasta ut nät i sjön, ty de vore fiskare. Och han sade till dem: följ mig, så ska jag göra eder till människofiskare. Strax lämnade de näten och följde honom. När han hade gått därifrån ett stycke längre fram fick han se två bröder, Jakob, Zebedeus son, och Johannes, hans broder, där de jämt sin fader Zebedeus suttit i båten och ordnade sina nät, och han kallade dem till sig. Och strax lämnade de båten och sin fader och följde honom. Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet bland folket. Och ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla sjuka som vore hemsökta av olika slags lidanden och plågor, alla som vore besatta eller månadsrasande eller lama, och han botade dem. Och honom följde mycket folk ifrån Galileen och Dekapolis och Jerusalem och Judén och från landet på andra sidan Jordan. Amen. Vi tackar dig, kära Herre Jesus, för det underbara råd och den förundliga undervisning som ditt eget ord meddelar oss. Nu vet du, Herre, att vi är tröghjärtade, att vi är avtrubbade och inkrökta i många avseenden. Vi har svårt att tro, svårt att lyssna, svårt att handla i överensstämmelse med din vilja. Men tack, kära Herre, att du bearbetar oss. Du har tålamod med oss. Du har förbarmande med oss. Och du visar oss ständigt din väldiga nåd för att hjälpa oss vidare på din väg och in i uppgifterna, in i tjänsten, så vi kan fungera som du önskar se oss fungera. Och vi kan, Jesus, förmedla det välsignade budskap som har blivit oss till hjälp, till vägledning, till räddning. Vi lovar dig därför. Du vet alla avlagringar, kära Herre, i vårt sinne, alla förkalkningar, kära Gud, av förbenade eller stelnade erfarenheter, allt som, kära Herre, låser eller hindrar eller hämmar oss, allt som binder vår ande, kära Herre, och gör oss oförmögna att tjäna dig i kraft, i liv, i makt. Allt detta vill du skölja bort ur vårt väsen, så att det blir förnyade i hela vår varelse på ett sådant sätt, kära Herre, att efterföljelsen blir levande, verklig och livsnödvändig för oss i alla sammanhang, i alla detaljer. Vi prisar dig att du hör bön i Jesu namn.
Amen.
Vi lovar dig, Herre Jesus, att du vill göra långt utöver det vi kan be dig eller tänka. För ditt namn skulle ära vi dig. Amen. Amen. Det är ju egentligen kolossalt enkla fakta som meddelas oss här i den här texten. Och ändå så är det väldigt intressanta fakta. Det finns inget dramatiskt eller något särskilt händelserikt i det här. Och ändå så är allting så väl förberett. Allting så väl förberett. Det är ingenting mindre än det profetiska ordet som går i fullbordan. Det går i fullbordan. Prisat vare Herrens underbara namn. Och då vi börjar läsa vad det är som sker, så griper det naturligtvis våra hjärtan. I Jesaja boks 9:e kapitel, där profeterar Jesaja om den kommande fridsfursten. Och där sägs det med profetisk skärpa. Vi läser den första versen. Natt skall icke förbliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringaktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Prisat vare Herrens underbara namn. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus. Och innan så sägs det, natt skall icke få bliva där nu ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulons och Naftalis land vara ringaktat, men i framtiden skall han låta det komma till ära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas områden. Här talas det om ett bortglömt, eller ska jag hellre säga bortgömt område. Ett område i mörker. Ett område i ångest. Och till just detta område, till denna del, så ges det ett speciellt löfte. Jag kan inte låta bli än att gripas när jag tänker på att det finns så kolossalt många mörka platser på vår jord. Så oerhört många mörka platser. Och man kan fråga sig, vad beror det på att det finns så kolossalt många mörka platser, till synes bortgömda, bortglömda? Vad beror det på att det finns så många ångestfyllda områden? Vad beror detta på? Ja, vi får svaret i den här texten. Situationen skulle förändras. Och den skulle förändras i det att Jesus kom dit. Den enda som rår på mörkret och kan skingra det är Jesus. Och den enda som kan ta itu med den ångest människan upplever, den djupa ångest hon upplever, det är Jesus. Detta att Jesus kommer, det betyder att ljuset kommer. Detta att Jesus kommer, det betyder att mörkret skingras. Det betyder att onda krafter besegras. Mörkret har sin orsak, ångesten har sin orsak. Men det underbara med Jesus, det är det att han tar icke tur med symptomen, det ytliga och det yttre. Han tar itu med det som är själva grundproblemet. Ära vare Gud. Och ett faktum är, det är alla dessa mörka områden, alla dessa mörka platser som har fått ett speciellt löfte. Det heter natt skall icke få bliva där ångest råder. I den förgångna tiden har han låtit Sebulon på Nassalets land vara ringaktat. Men i framtiden kan han låta det komma att lära. Trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas område. Att lyftas upp ifrån förnedring. Att lyftas upp ifrån förödmjukelse. Att lyftas upp i mörkret. Att lyftas upp ur en i ångest isolerad tillvaro. Att lyftas upp på ett högre plan där det Gud vill. Det vill Gud genom Jesus Kristus. Och han vill det överallt och i alla sammanhang. Prisat vare Herrens underbara namn. Nu kan man fråga sig, vad var det som gjorde att just det här området betraktades som ett speciellt dystert, mörkt och i andligt avseende bortkommet område? Vi ska läsa en gång till vad som sägs om den här platsen. Vi läste i Matteus 4 från den 13:e versen. Vi läser ännu en gång den 15:e versen. Sebulons land och Neftalis land, trakten och havet till landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Får jag säga så här, att de här platserna, de låg längst i norr i Israel, långt till Jerusalem, men nära till hedningarnas område. Ett faktum var att de här platserna var mer påverkade utav de omkringliggande folkens religion än det var utav sin egen religion. De var mer påverkade utav gräns de till Israel gränsade hedningarnas länder och religion än det var utav sitt eget folk. Vi känner icke en enda profet som har kommit ifrån de här platserna. Icke en. Vi vet icke om någon bemärkt eller någon speciell gammaltestamentlig profil som vi vet har kommit ifrån de här platserna. Det såg ut som de var helt fullständigt bortglömda. Men just till den här platsen dit drog Jesus, och där bosatte han sig. Men inte bara det, han drog inte bara dit därför att det var intressant ur den synpunkten. Han drog dit med en speciell avsikt, och han var ute i ett angeläget ärende. Hans ärende, det var ingenting mindre än att utta medarbetare. Och därifrån de här platserna, de här områdena som skaran omkring honom tas ut. Och vi läser i det 18:e versen hur det gick till. Det är då han nu vandrade ut med Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och Andreas hans broder, kasta ut nät i sjön till de och fiskare. Vi har sagt att det var ett mörkt område, men på samma gång så kan vi förstå att de Jesus tog ut för sin underbara tjänst i detta kolossala ämbete, apostelämbetet, de var hälsosamt befriade ifrån hämmande religiös belastning. De var hälsosamt befriade ifrån religiös belastning. Till Jesus kom icke för att liksom fortsätta där något annat hade börjat. Jesus kom för att börja ifrån början. Jesus byggde icke på någonting som någon annan hade gjort, utan han kom och börjar ifrån början. Han börjar ifrån grunden. De var hälsosamt befriade ifrån religiös belastning. Och sett ur den synpunkten
så var det dels det mörkaste området i Israel, men också det bästa området. Det var ett jungfruligt område. Och då Jesus trädde fram där, så röner han en öppenhet som han knappast fann på många andra platser. Men det är inte nog med det att det var hälsosamt befriade ifrån all religiös belastning. Därför att religiösa traditioner, det kan vara lokala traditioner, det kan vara nationella traditioner, det kan vara släkttraditioner. Det finns ingenting som är så oerhört hämmande som traditionerna. Det kan vara släkttraditioner, det kan vara lokala traditioner, det kan vara nationella traditioner, men det har en fruktansvärt hämmande effekt och verkan på dem som är påverkade av dem. Och det är oerhört svårt att komma ut ur dessa traditioner, att befrias ifrån dem. Och det är kolossalt svårt att liksom börja om ifrån början. Vi vill gärna liksom arbeta vidare på en grund som redan är lagd. Men det var inte nog med att de skulle vara fria ifrån religiösa traditioner. Då Jesus skulle börja sitt underbara verk, så måste en annan förutsättning också vara uppfylld om det skulle stämma. Och det är den förutsättningen som finns angiven i första Korinthierbrevet. I första Korinthierbrevets andra kapitel. I första Korinthierbrevets första kapitel. Det kan vi läsa i den 26:e versen. Första Korinthierbrevet 1:26. Ty betänken, mina bröder, hur det var vid er kallelse. Icke många som vore visa efter köttet blev kallade. Icke många mäktiga. Icke många förnämlig släkt. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. Guds princip, den är suverän. Och hans utkårelseprinciper, de är fantastiska. Han handlar helt annorlunda än någon annan gör. Han söker sig icke det bästa, men han söker sig det sämsta. Han tar icke det som är ärat eller upphöjt på jorden, utan han tar det som ingenting är. Och han tar gärna det som är nedtrampat och utkastat. Vi ska läsa det här en gång till. Därför att det är en huvudtanke i Guds utkorrelse. Det är det att han tar den som ingenting är. Vi läser. Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud. För han skulle låta det visa komma på skam. Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud. Att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud, ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig för Gud. Men hans verk är det att i ären i Kristus Jesus, och för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning. För att så skall ske som det har skrivit: den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Ett faktum är att Gud vanligtvis använder den här metoden. Han tar den som saknar traditioner och som inte hindras eller hämmas utav dem. Han tar den som står opåverkad och oförstörd. Och all religion som har förlorat livet är en dödsfara för en människa. Men Gud vet om vår benägenhet att låsas fast och stelna i former och i mönster. Och då denna process har gått tillräckligt långt, så är det som människor vore gjutna i betong. De kommer inte loss, och man kommer inte åt dem, och de kommer aldrig in på Guds väg. Därför så ser vi hur Jesus börjar med människor som saknar denna bakgrund, opåverkad eller fri utav denna belastning, så börjar han prisa att vara Herrens underbara namn, sitt förunderliga verk, och leder det fram till en härlig seger. Och du förstår, traditionen, den formar oss på alla områden. Den formar oss kulturellt, socialt, religiöst, moraliskt. Och vi ser sedan denna ständiga kamp som Jesus hade med den judendom som hade stelnat i ceremonier, i ritualer, i dogmer. Livet hade begravts under dessa traditioner. Och vi ser denna oerhörda kamp som Jesus ständigt har mot de människor som var fastlåsta i det. Och må Gud hjälpa oss att inte vi dör en andlig död på grund av att vi fastnar i religionens utanpåverk, men att vi lever i Jesus och Jesus lever i oss. Att livets krafter är verksamma i oss, så vi är rörliga, elastiska, formbara och utvecklingsbara. Att vi inte stagnerar, fastnar, utan kan följa Jesus på hans väg. Prisad vare hans underbara namn, in i de många uppgifter som han vill använda oss allesammans. Pris och Gud. Men de här lärjungarna, de ägde ytterligare en förutsättning för att de skulle kunna bli Jesu tjänare. Det var det att de saknade kulturell skolning. Det man kände igen om dem, det är det vi kan läsa i apostelgärningarna. Vad man visste om dem, det är det man kan läsa i apostelgärningarna 4, i den 13:e versen. Där har du det typiska igenkännestecknet. Och det slog inte fel i apostelgärningarna 4. I den 13:e versen, där heter det: när de såg Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo, att de voro olärda män i folket. I grundtexten står det inte riktigt så här. Det heter att de var okunniga och olärda. Okunniga och i avsaknad av kunskap. De kunde inte ställa upp i en debatt. De erkände inte till retorikens lagar. Och de var inte inne i logiken. Visste ingenting om det här. Men det de hade sett och hört, det kunde de oförfalskat vittna om. Det de hade sett och hört, det kunde de oförfalskat vittna om. Och de hade ingenting att falla tillbaka på. Ingen bildning, ingen boklig bildning, ingen skolning. Och ändå också hade de en treårig skolning vid det universitet där Jesus själv hade varit rektor. Och det var en fruktansvärd skola som satte sina resultat, sina djupa resultat, och det ska vi titta på. Du förstår, de saknade kulturell skolning. Och man kunde icke förväxla det budskap de frambar. Det stod klart för varenda en att det här var icke det de förde fram. Det var icke filosofi. Det var ingen livsåskådningslära eller idé. Det var ingen världsåskådningslära eller någonting sådant. Ty det var befriat ifrån all mänsklig visdom. Men det hade en våldsam kraft med sig. Prisat vare Herrens underbara namn. Ni förstår, de hade inga möjligheter att så att säga emballera budskapet i någon slags lyxförpackning. De hade inga möjligheter att falla tillbaka på någon teoretisk bildning. Det var helt avsaknad av det. Det var olärda män ur folket. Men man kände igen dem och påminde sig att det hade varit med Jesus. Du förstår att har man varit tillsammans med Jesus så har man fått någonting som man känner igen. Tänker du om vårt framträdande kunde härledas till honom? Våra ord, våra proklamationer och alla demonstrationer, om det kunde härledas till Jesus och han alena. Man känner igen Jesus i deras sång, man känner igen Jesus i deras ord. Man känner igen Jesus i deras förböner. Man känner igen Jesus i deras tillbedjan. Det är fritt ifrån allt mänskligt prål, allt tillgjordhet, allt uppstyltat märkvärdigt, allt som duperar eller försöker imponera. Allt det där är det befriat ifrån. Men det är äkta, det är fritt, det är sunt, det är rent, det är frimodigt, det är oskuldsfullt, det är menlöst. Man känner igen Jesus. Prisat vare Herrens underbara namn. Du förstår, det är på det sättet att har man fått det man kallar för bildning eller förvärvat sig kunskaper, så har man samtidigt liksom skapat sig en plattform. En plattform att operera utifrån. En plattform för egen berömmelse. Och man har fått ett maktinstrument i sina händer. Ett instrument man kan använda mot människor, men också emot Gud. Man har fått ett instrument, ett maktmedel. Och ett faktum är att detta kan man använda. Och som regel så gör människor också det. Man hinner knappt få en examen förrän man har byggt upp en plattform för självberöm, för självförgudning, för allt det som är så typiskt för den här världen. Och det är så kolossalt svårt för den som har skaffat sig denna kunskap att ödmjuka sig, att kunna bli som barn, att kunna börja om. Det är som om Gud inte nådde människan. Hon har skaffat sig ett instrument, ett maktmedel som står emellan människan och Gud. Det borde inte vara så, men oftast är det på det sättet. Så ser vi då att fromheten och kunskapen var för sig eller i förening åstadkommer detta. Vi blir oberoende av Gud. Vi gör oss oberoende utav honom. De här saknade ytterligare förutsättning. De var icke upphämtade ur någon känd eller namnkunnig släkt. De lyfts helt plötsligt fram ur anonymiteten, okända. De finns icke i något, i någon adelskalender. Där ingen känns namn. Det är nästan omöjligt att hitta deras föräldrar. Och när man presenterar dem så får man knappt veta ur vilka sammanhang de är tagna. Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallas Petrus och Andreas, hans broder, kastade ut nät i sjön, ty de vore fiskare. Det är deras data och personalia. De är inte kända för någonting. De hade inga anor, ingen historia som kunde ge dem någon glans eller härlighet. Det heter de vore fiskare. Och de höll på med sitt fiske där nere vid Galileiska sjön då Jesus kom vägen fram. De ägde heller ingen ekonomisk makt. De var fattiga. Jag vill inte på något sätt förhärliga fattigdomen, men ni vet ju hur det är. Vi vet ju hur det är med namnet. Tänk vad namnet, det kan betyda mycket. Namnet kan öppna, namnet kan stänga. Är du son eller dotter till en känd man, så kan det öppna dörrar för dig. eller stänga dörrar, förföljelsens väg, och bära det kors som skulle bli deras, till vad det handlade om. Så kan vi lägga det ena till det andra, konstatera de saknade det, de saknade det, de saknade det, och de saknade det, och slutligen konstatera om slut de ingenting med i förutsättningar. Och ändå så ägde de någonting, till den människa finns icke som icke har ett brohuvud av motstånd i sitt väsen, och det motståndet måste besegras. Och Jesus är suverän, halleluja, han vet vad vi var och en behöver, och han tar i tu med oss på det sätt som blir oss till hjälp och till frälsning, om vi vill acceptera frälsningen. Vad kunde då en sådan man som Petrus ha? Det förefaller som om han omedelbart vore villig att lämna allt och följa Jesus. Visst inte. Det gick icke så där impulsivt och snabbt och obetänksamt och oöverlagt tillväga. Visst inte. Men Jesus knäckte någonting i hans väsen. Och vad var det han knäckte? Jo, Petrus hade ingen bakgrund som skulle kunna gjort honom till någon kändis. Han hade ingen bakgrund som skulle kunna gjort honom till en speciellt from man. Han hade ingen miljö som skulle kunna gjort honom till en lärare eller någonting dylikt. Men han hade någonting som måste knäcka mesen. Och vet du vad det var för någonting? Han ägde en rejäl portion yrkesstolthet. Yrkesstolthet. Och Jesus säger till honom: följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Jesus sa inte att du ska fortsätta där du slutar, utan följ mig så ska jag göra någonting helt nytt utav dig. Något helt nytt. Jag ska göra dig till människofiskare. Denne Petrus, han ägde en rejäl portion yrkesstolthet. Och den yrkesstoltheten, den knäckte Jesus. Och på vad sätt knäckte han den? Ja, för det första så kommer ryktena om denne Jesus via Petrus broder Andreas. Det kan vi läsa om i Johannes evangeliums första kapitel. Ryktena om Jesus nådde Petrus via Andreas. Han hör budet. Andreas hade varit en Johannes lärjunge som hade hört Johannes vittnesbörd om Jesus. I Johannes första kapitel, där heter det i 35 versen: dagen därefter stod Johannes åter där med två av sina lärjungar. När Jesus kom gående såg Johannes på honom och hade: se, Guds lamm! Och de två lärjungarna hörde hans ord och följde Jesus. Då vände Jesus sig om, och när han såg att de följde honom frågade han dem: vad viljer ni? De svarade honom: rabbi, det betyder mästare, var bor du? Han sa till dem: kom och se. Då gick de med honom och var bodde, och hade den dagen hos honom. Det skedde vid 10:e timmen. Det var två av Johannes lärjungar som greps av Johannes vittnesbörd om Jesus. Och detta vittnesbörd hade en sån frigörande kraft så att de lämnade Johannes och följde Jesus. Och de var intresserade av att få veta dels vem Jesus var, och de ville veta var han bodde. Och Jesus erbjuder dem, han inviterar dem att följa med honom hem. Och de stannade hos honom en dag. En av de två som hade hört vad Johannes sade, heter den 14 versen, och som hade följt Jesus, det var Andreas, Simon, Petrus bror. Denne träffade först sin broder Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder detsamma som Kristus. Och han förde honom till Jesus. Då såg Jesus på honom och sade: du är Simon, hans son. Du ska heta Kefas. Det betyder detsamma som Petrus. Dagen därefter ville Jesus gå därifrån till Galileen, och han träffade då Filippus, och Jesus sa till honom: följ mig. Vad som hade skett, det var alltså det här, att Andreas hade varit tillsammans med Jesus en hel dag och lyssnat till honom, gripits utav honom och övertygats om att Jesus, han var Messias. Och vittnesbördet som Andreas frambar till sin broder Petrus, eller Simon som han hette, det var så övertygande, så överbevisande, så att han följde med Andreas till Jesus. Och när Jesus möter Simon, så säger han åt honom: du ska heta Kefas. Det betyder detsamma som Petrus, det vill säga det betyder detsamma som klippa. Prisat vare Herrens underbara namn. Då Jesus ser Petrus, och gör vad han skulle bli, och han ger honom ett profetiskt budskap vars verkningar Petrus vid det tillfället icke hade den blekaste aning om, men så småningom skulle visa sig. Då Jesus någon tid senare, ganska snart för övrigt efter den här händelsen, kom ut efter Galileiska sjön, så möter han Petrus, eller Simon Kefas, som hade hört Andreas vittnesbörd, som hade mött Jesus och som hade mottagit ett profetiskt ord i det att han hade givits ett nytt namn. Men Petrus var fortfarande kvar i sitt förvärvsarbete. Och vad var det som skulle till för att Petrus skulle fatta efterföljelsen och svara ja på kallelsen? Det kan vi läsa om i Lukas 5. Och varför ska vi inte göra det? Vi kan läsa om den saken i Lukas 5. Det var någonting som måste brytas ner hos Petrus. Och det fanns någonting av stolthet i hans väsen. Så även om han saknade, kan man säga, allting, så ägde han något i sitt väsen som hindrade honom att följa Jesus. I Lukas 5, det kan vi läsa ifrån den första versen: då nu en gång folket för att höra Guds ord trängde sig in på honom där han stod vid Genesarets sjö, fick han se två båtar ligga vid sjöstranden, men de som fiskade hade gått i land och höll på att skölja sina nät. Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut något lite från land. Sedan satte han sig ned och undervisade folket ifrån båten. Och när han hade slutat att tala, sade han till Simon: lägg ut på djupet och kasten där ut edra ned till fångst. Då svarade Simon och sade: mästare, vi har arbetat hela natten och fått intet, men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när de hade gjort så, fingo de en stor hop fiskar i sina nät, och näten gingo sönder. Då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att dessa skulle komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde upp båda båtarna så att de begynte sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ned för Jesu knän och sade: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Ty för detta fiskafänges skull hade han och alla som vore med honom betagits av häpnad. Jämväl Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som deltog med Simon i fisket. Men Jesus sade till Simon: frukta icke, härefter skall du fånga människor. Och de förde båtarna i land och lämnade alltsammans och följde honom. Du, ser du i den här texten att då Simon handlar, så handlar han visserligen på Jesu ord, men ser du att det finns ett överlägset drag i hans uppträdande? Han vill inte göra Jesus förnärmad. Han kunde inte tänka sig att han skulle göra honom förnärmad. Han hade hört vittnesbörd om honom, han hade mött honom, han hade hört hans egna ord. Han vill inte på något vis stöta sig med Jesus. Visst inte. Utan då Jesus säger till honom att han ska lägga ut, så tänker han tydligen lite illmarigt, så tänker han: jo visst kan jag lägga ut, men du ska själv få se resultatet. Och det finns en överlägsen min i hans handlande. Det låg någonting av det här i hans beteende. Jag ska nog också övertyga Jesus om att den här sjön, den känner jag till. Den här sjön, den känner jag till. Här har jag fiskat i många år. Här är jag suverän, här är jag kung. Här är ingen som överflyglar mig. Här är jag suverän. Petrus, han måtte precis på samma sätt som det du och jag måste. Vi måste möta vår överman på den punkt där vi är starkast. Ty det är inget problem för Gud att ta itu med vår svaghet. Guds problem är att ta itu med vår styrka. Han måste ta itu med oss på den punkt där vi är starkast. Och det finns områden där vi tycker att vi är experter, där vi är suveräna, där vi är kunniga, där vi är dominanta, är kungar och oberoende. Där måste Gud ta itu med oss. Och så måste han visa oss att det finns inget område som han är okänd med. Och det finns inget förhållande som han icke känner till. Det är icke din och min svaghet som är Guds stora problem, utan det är fast med din och min fruktansvärda styrka. Vi är så starka, vi är så kunniga, vi är så självsäkra. Och det ligger någonting utav det här, detta illmariga. Jag ska nog visa också Jesus att det här kan jag. Här behöver jag verkligen ingen som vare sig hjälper mig eller undervisar mig eller ger mig initiativ eller inspiration eller vägleder mig. Här klarar jag mig själv. Men vad är det som sker då Petrus på Jesu ord hade kastat ut näset? Så överraskas också den kunnige fiskaren om att det var en som var starkare och mäktigare, större och härligare. Och om du vill fatta den här situationen, Så står det väl klart att vad som egentligen sker här, den här förunderliga morgonen, vad det som sker, det är ingenting annat än att Jesu egen närvaro utgör lösningen på Petrus problem. Säkerligen hade det icke varit någon fisk på den platsen under hela natten tidigare. Säkerligen så hade Petrus så rätt i det han sa att de har fiskat hela natten och inte fått någonting. Men hörru du, det är en väsentlig sak man ska lära sig här, förstår du. Det du och jag gör genom vår egen rutin, vår egen kunnighet och vår egen kraft, det kan slå sönder. Och som regel så slås det sönder. Det når inte fram. Men då vi börjar handla på Jesu välsignade ord, då blir det alltid underbara resultat. Och jag ska lära dig en grundlag i Guds rike. Överallt där Jesus är, där rör det sig. För alla kommer till honom. Alla. Fiskarna kommer till honom. Fåglarna kommer till honom. Naturen i övrigt, den tillbeder och prisar honom. Och jag skulle vilja säga så här, att där Jesus är, där finns det fisk. Halleluja. Där Jesus är, där finns det initiativ. Där Jesus är, där finns det kraft. Men det är bara detta att lära kunniga, rutinerade och oberoende människor att skall de handla för att åstadkomma andliga resultat, då måste de ledas in i ett beroende förhållande till honom. Prisat vare Herrens underbara namn. Då ser vi snart att Jesus slår sönder mönstret, de ting som vi liksom räknar med att ha gjort oss beroende av. I den här tiden är ingen som fiskar. I den här tiden är det inte vanligt att man lägger ut sina nät. Men Jesus, han bryter sönder hela vårt mönster. Och så gör han klart för oss, överallt, när som helst, då vi handlar på hans eget ord, så blir det underbara resultat. Prisat vare Herrens underbara namn. Detta fiskafänge, det knäckte Petrus. Hans självsäkerhet, hans yrkesstolthet, han knäcktes. Och så förvandlas han till en syndare, så som upplever att han behöver en väldig myckenhet av nåd. Och han beder i en bön: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Till för detta fiskafängers skull hade han och alla som vore med honom betagits av häpnad. Jämväl Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som deltog med Simon i fisket. Men Jesus sa till honom: frukta icke, härefter ska du fånga människor. Du, det är en sak som har gripit mig så oerhört, så kolossalt. Därför att jag vet att varenda en av oss längtar efter att på ett rätt och sant sätt få tjäna Jesus. Icke sant? Vi hävdar med riktighet att vi har ingen tradition som låser oss fast. Vi har ingen speciellt mönster som hindrar oss. Vi har ingen organisation som lägger hinder i vår vägen. Vi är heller inte oberoende av Guds ingripanden. Vi är fattiga. Vi har inga maktmedel i våra händer så vi frestas till en kötslig skuggboxning med makterna. Problemet ligger icke där. Och ändå också finns det ett problem. Vet du vad? Det är på det här sättet att oftast så står vi i vägen för oss själva. Det är inte världen som utgör problemet, hindret, utan vi står i vägen själva. Vi är själva ett hinder för Gud, och vi är ett hinder för oss själva. Det beror på att vi har skaffat oss en viss position, en viss stolthet, en personlig, en individualistisk specialitet som vi subjektiverar i nästan alla sammanhang. Inom ett litet begränsat område kan vi vara kunniga, oberoende, självsäkra. Och vi rör oss inom detta ruterat och självsäkert. Så kommer Jesus i vår väg. Vi hör detta välsignade budskap att Jesus är Messias. Vi hänförs, vi grips. Vi hör om andras upplevelser och vi blir ännu mer hänförda och gripna. Men vi tycker ändå icke att vi är redo att följa honom, därför att det är någonting som hindrar. Vad gör Gud? Prisat vare Herrens underbara namn. Han skickar icke bara ett sändebud med ett uppbyggligt budskap. Han kommer icke bara till oss själva genom ett profetiskt ord och talar om vad som ska ske om ett årtionde, eller om ett årtionde eller två årtionden. Icke. Han kommer att ta itu med vårt speciella problem, och så knäcker han oss på den punkt där vi är starka. Gud, han slår sönder oss och berövar oss vår styrka. Och i det läget så kommer också kallelsen: följ mig. Och då upplever vi: Herre, det är nåd utöver nåd att vi får följa dig. Och vi är icke uttagna därför att vi har någon speciell kraft eller speciell, har upp en speciell miljö, en speciell bildning, en äger speciellt utomordentliga resurser. Vi är uttagna därför att vi är ingenting och har blivit gjord till ingenting. Vi är utvalda därför att vi har blivit tillintetgjorda och utblottade genom honom. Hur många är det här som vill bli människofiskare? Den största uppgiften i livet, det är att få vinna människor för Jesus. Därför att vittna om honom och bära ut budet om honom. Hur många är det som vill bli människofiskare? Vi vill bli det varenda en. Och Herre, hjälp mig så jag inte lever mitt liv förpuppat, isolerat eller stelnat eller fastlåst, utan jag kan leva mitt liv i din gemenskap på ett sådant sätt att människor ser dig i mig och känner igen dig i mig. Pris för Gud. Vi har någonting som vi vill falla tillbaka på. Och detta något, det kommer igen i varje kritisk situation. Då det blir riktigt, riktigt kritiskt, så kommer det där igen. Det här handlar inte om psykologi, även om det kan finnas en psykologisk förklaring. Det här handlar om efterföljelse och är uteslutande en andlig fråga. Men vi har något, även om vi har följt Jesus i ett år, i två år eller tre år, så har vi något vi gärna vill falla tillbaka till. Det är någon försänkning, det är någon garanti, det är någon säkerhet som vi liksom lutar oss emot. Eller vi har som regel en reservutgång klar, om det skulle bli för hett, om det skulle bli för svårt,
så finns det möjligheter att komma undan valplatsen, uppgörelsen, konfrontationen, förödmjukelsen, striden, våndan. Eller slutligen, det finns en möjlighet att komma undan den totala överlåtelsen.
Det visade sig sedan också hos Petrus att då Jesus hade dött, så uppstod det en intensiv diskussion bland lärjungarna. En naturlig diskussion, en förklarad diskussion. Det handlade om deras framtid. De var relativt unga män, och det handlade om deras framtid. De hade satsat 3 år av sitt liv, och de hade sett vad som hade skett, icke minst med Judas. Det måste ha skakat om i hela deras värld att en intelligent man som Judas, och där har du förklaringen till Judas förräderi. Han var intelligent, och det kan vara bra, men det kan också vara en frestelse. Han var den intelligentaste i hela skaran. Han var den intelligentaste i hela skaran. Och du kan skriva upp att Judas, som förmodligen var den enda bildad av dem, han såg fram emot en taburett i den messianska ministären. Månne han inte tänkte han skulle bli finansminister eller utrikesminister. Men när han ser hur allt sammans, alla hans framtidsplaner, de slås totalt i sönder vid korset. Och han ser att den messia, den Jesus han hade satsat på, trott på och räknat med, skulle upprätta sitt messianska rike, upprätta Israel. När han ser att denne Jesus går emot korset, så börjar hans intelligenta hjärna att arbeta. Han upptäcker, han börjar fundera på om han inte hade gjort sitt livs största misstag, när då han hade satsat på Jesus som messias, som befriare och som den israeliska nationens förlossare. Han undrar om han trots allt icke var en förrädare. Och det var allvarliga planer som sysselsatte hans hjärna. Rätt planer. Hur skulle han kunna återvinna sitt förtroende bland folket, bland nationens styresmän, makthavare? Hur skulle han kunna rehabilitera sig? Det fanns endast en möjlighet. Det var att sälja mästaren. För honom var det inte frågan om att sälja mästaren. Till vid det laget hade han fått klart för sig: Jesus kan inte vara någonting annat än en förrädare. Han hade kommit till den intelligenta slutsatsen. Han var inget annat än en förrädare, än en uppviglare och en hedare. Och han lämnade ut Jesus som en illgärningsman, som en spion, som en agent, som en förbrytare. Lämnade han ut Jesus. Och det fanns många intelligenta beräkningar bakom det han gjorde. Och det är helt uppenbart att detta som hade skett, det måste ha skakat hela skaran av lärjungar. Dessa händelser och Jesus på korset, de fientliga krafternas utspel, då denne Jesus fördes bort som ett fullständigt utlämnat och överlämnat, som ett får, som ett lamm, fördes han bort utan protester. Det måste ha skakat om i hela lärjungaskaran. Vi förstår det. Då tar diskussionerna vid, och man samlas. Simon, Petrus, Thomas som kallas Didymus, och Nathanael, han som var från Kana i Galileen, och Zebedeus söner, de bor tillsammans med dem. Och 2 andra av hans lärjungar, Simon Petrus, sa då till dem: jag vill gå stad och fiska. De sa till honom: vi går också med dig. Det fanns i det kritiska ögonblicket någonting att falla tillbaka på. Och jag vill gå på stad och fiska. Men det heter så oerhört skakande i den texten: vi går också med dig. Så begåvade sig och stad och steg i båten. Men den natten fingo de intet. Hela det här handlingsmönstret, det bär prägel av resignation, av förtvivlan, av besvikelser, av hopplöshet. Vad hade man kvar? Jo, det fanns en liten rest av självförtroende kvar. Och det var det här: vi kan åtminstone gå tillbaka till fisket. Där kan vi skaffa oss vår utkomst. Vi kan leva ett tillbakadraget, ett stilla,
liv undan stormen, undan striderna, undan konflikterna. Vi kan leva ett tillbakadraget liv för oss själva. Vi kan klara vår försörjning och vår utkomst. Vi går och fiskar. Och de andra lärjungarna sa: vi följer med dig. Men den natten fingo de inte. Vad sker istället? Det heter att när det sedan hade blivit morgon stod Jesus där på stranden. Ära vare Herrens underbara namn. Då visste lärjungarna inte att det var Jesus. Och Jesus sa till dem: mina barn, har ni något att äta? De svarade honom: nej. Då kommer då Jesus in i Petrus liv för andra gången, just i det sammanhang där han hade kvar en liten rest av självförtroende, av självsäkerhet. Och så blottställdes han för andra gången på det sättet att han blir utan resultat. Den natten fingo de intet, men på morgonen så stod Jesus där på stranden och så sa han: har ni något att äta? Du, ibland så kan det se ut som om Jesus liksom driver oss ända till den yttersta gränsen. Utlämnade, utstötta, utsparkade och hopplöst förtvivlade står vi där med vårt eget problem, med vår framtid, med vår släkt, våra anhöriga, med vår tjänst. Alltsammans, det liksom vilar på oss och vi försöker liksom lägga en rätt väg. Vi ska väl försöka trots allt att göra det bästa möjliga utav situationen. Och Herren låter oss gå. Han låter oss gå. Han låter oss bruka upp all vår energi, all vår kraft. Han låter oss arbeta. Men han lämnar oss icke. Då vi har kört helt slut på alla våra tillgångar, då står han där på stranden. Och det första han frågar om, det är: detta, har ni något att äta? Du ska veta en sak, min älskade vän. Jesus har icke kommit för att ta ifrån oss någonting. Han har kommit för att ge oss någonting. Men han vill inte ge oss det han har ovanpå det gamla, utan han vill ta ifrån oss allt det där gamla, och så vill han ge oss någonting nu. Han vill ta itu med vår stolthet, vår yrkesstolthet, vårt självförtroende och vår självsäkerhet. Då vill han göra oss beroende av honom. Och då frågar han: har ni något att äta? Vad du behöver, min älskade vän, det är inte att stressas till nya aktiviteter inom nya områden. Vad du är i trängande behov av, det är mättnad. Och den enda som kan ge dig den mättnaden, det är Jesus Kristus. Halleluja.